Du lyssnar på Isola av Katrine Engberg i översättning av Mia Rutman, uppläst av mig Katarina Evelöv. Det var oväsendet som väckte honom. En dunkande rytm, som ett lokomotiv i hög fart. Han försökte glida in i sömnen igen, men det bullrande ljudet mot trumhinnorna tvingade honom tillbaka till medvetande. Han rörde oroligt på sig och kände en skärande smärta i bakhuvudet. Försökte öppna ögonen, men de var hopklistrade. Och när han försökte lyfta en hand för att torka dem, lydde den inte. Det är en mardröm, tänkte han. Jag drömmer att jag är vaken. Om en liten stund vaknar jag på riktigt. Reser mig upp och dagen börjar. Han upprepade meningen som ett mantra. Men till och med medan han försökte återfå kontrollen, visste han att det inte skulle fungera. Han knöt försiktigt handen och kände till sin lättnad att fingrarna reagerade. Men lättnaden var kortvarig. Ett plastband skar in i handleden. Han var bunden. Han blinkade och tvingade upp ögonen. Synfältet var suddigt som en kladdig kameralins. Han låg på sidan och uppfångade endast svagt ljus och träd långt borta. Något som liknade en gestalt. Var var han någonstans? Det sista han kom ihåg var att han parkerade i snåren bredvid vägen på en plats där han inte hade varit förut. Gick genom det höga gräset längs silhuetter av byggnader under en blåsvart himmel och fick våta byxben. Mindes att han kommit hit för att leta efter något. Han hade gått in genom porten till en stor byggnad, så mycket kom han ihåg. Och sen? Smärtan sköt upp från bakhuvudet och gjorde det svårt att tänka. Oväsendet tog den sista koncentrationen. Hade något slagit ner honom? Han mobiliserade alla sina krafter och lyfte på huvudet så att han kunde se ner mot sina fötter. Inte långt från hans fotsulor flimrade ett svagt ljus i takt med oväsendet. Och i ett klart ögonblick förstod han vad det var. En startad industrisåg. Han var på väg mot den. Ett vrål överröstade oväsendet. Det gick flera sekunder innan han upptäckte att det var hans eget. Han slet i plastbanden, men förgäves. De gav inte med sig. Han var ohjälpligt fastspänd, utlämnad åt klingan, som nu var en halv meter från hans fötter. Han kastade sig panikslaget från sida till sida. Skuldrorna slog mot underlaget och blodstänk droppade från ett sår på hans huvud. Han måste kunna vrida loss en arm. Om han bara kunde se ordentligt skulle han kanske kunna få loss banden från händerna och stoppa sågen. Men han kunde inget göra. Det var slutstationen. Han skrek på hjälp, ett rovdjursvrål, men fick inget svar. Måndagen, den 18 november. Kapitel 1. Vid ett första ögonkast liknade kofferten något från en gammal film. En stor, fyrkantig resväska med förstärkningar i hörnen och ett brett handtag, fäst med rostiga metallbeslag. Den låg mellan nakna snöbärsbuskar och den fuktiga jorden hade gjort skinnet missfärgat och fått reklamlapparna med minnen från hotell i Trondheim och Hannover att lossna. Utredaren vid avdelningen för våldsbrott, Annette Werner, rätade på sig och såg ut över sluttningen vid Östre Anläggs lekplats. Högst upp på kullen fanns en platå med bänkar vända mot ett ensamt träd som tecknade en silhuett mot himlens lågt hängande moln. Barnen på lekplatsen undvek för det mesta att gå hit upp. Här satt ofta folk som lämnade kanyler och kondomer efter sig på marken och de var det bäst att inte komma i närheten av. Under gatlampan stod den centrala spaningsledaren och ringde efter kriminalteknikerna och rättsläkaren. Hans axlar var uppdragna ända till öronen och yllerocken höjde sig en båge över ryggen. På vardera sidan om lampan ledde stentrappor ner för sluttningen, båda just nu avspärrade med randiga polisband som fladdrade i vinden. Vid den bortre trappan stod en av de unga poliser som hade kallat på assistans och höll vakt. Annette vände sig mot kofferten igen, sköt undan en droppande gren och satt